Om man idag skulle ställa frågan till människan på gatan, vad är den starkaste makten i universum, eller åtminstone vad är den starkaste makten på jorden, så tror jag många skulle svara i termer av de förstörelsevapen som vi äger i vår generation. Kärnvapnen har vi sett också en del av dess förödande effekt, och vi fruktar alla för vad som skulle kunna hända. Och de stater som innehar dessa vapen i högst, alltså som mest innehar mest av dessa vapen, de kallas för supermakter, de största makterna. Och en del menar att den relativa fred som vi nu upplever egentligen beror på någonting så ruskigt som det som kallas för terrorbalans. Den största makten ligger hos den som har störst och mest förstörelsekapacitet. Makten beskrivs alltså i destruktiva termer, i antal soldater, i antal tanksar, ubåtar, robotar och andra vapen. Och när man visar upp någonting utav den här arsenalen, så kallas det ofta en maktdemonstration. En mycket annorlunda maktdemonstration blev vi vittne till i ett utav jul- eller nyårshelgens nyhetsprogram. Jag vet inte om du såg det. TV-kameran tog oss med in i en fånges cell i Rebibbia-fängelset i Rom. Det var fången Akkas cell, där han har börjat avtjäna sitt livslånga frihetsstraff, därför att han i maj 1981 på Sankt Petersplatsen i Rom försökte döda påven. Men så får vi se hur påven själv plötsligt träder in i den här cellen för att möta fången Akka. Och snart så sitter de där mitt emot varandra. Påven i sin fina vita prästskrud och Akka i sin blåa tröja och jeans och gymnastikskor utan remmar. Och tidningen Time gjorde faktiskt ett stort nummer av det här mötet mellan de båda. Varför förlåta, står det på första omslagsbilden. Och så bilderna från cellen. Under 20 minuter så för dessa män ett lågmält samtal med varandra. Ingen annan kunde höra vad de sa. Men man kunde se hur påven gång på gång tog Akkas hand och tryckte i sin egen hand. Just den hand som ett par år tidigare hållit mordvapnet och riktat skotten mot honom. Nu höll de varandras händer. Ibland tog påven också tag i hans arm, liksom i en stödjande, vänlig gest. Och Akkas ögon, som tidigare varit fanatikerns ögon, hängiven sitt morduppdrag, såg nu lite förvirrade och osäkra ut. Som om han inte riktigt kunde fatta vad som höll på att hända i hans cell. Det fanns ingen fientlighet kvar i hans andlighetsdrag, och vid ett par tillfällen så log han till och med. Och innan påven reste sig upp för att gå, så böjde han sig och tog påvens hand och kysste den, som i tacksamhet och vördnad. Vilken annorlunda scen detta var en mordscenen på Sankt Petersplatsen ett par år tidigare, eller någon annan utav de många platser som blivit utsatta för, eller scener för terrordåd de sista åren. Och jag skulle vilja kalla den här scenen en maktdemonstration. Vad ett livslångt fängelsestraff aldrig skulle kunna åstadkomma hos denna människa som försökt döda påven, kanske det här mötet i cellen den här dagen kunde åstadkomma. Vad vi talade om måste förbli en hemlighet mellan mig och honom, sa påven till journalisterna efteråt. Jag talar till honom som till en broder, som jag har förlåtit och för vilken jag har fullständigt förtroende. Mina vänner, det här är en demonstration av en makt som vår värld skulle se mycket annorlunda ut om det funnits lite mer utav den makten istället. Kärlekens makt. Det är en makt som inte utgår ifrån det som den här världen bedömer starkt och mäktigt, utan det är en makt som utgår ifrån ett enkelt trädkors där Kristi blod har runnit. Det är Golgata kors som är universums största maktdemonstration och kärleksdemonstration. Och ifrån det korset utgår en makt som inte består i att föröda och förstöra och ödelägga, utan som förmår förvandla, upprätta och inge nytt hopp i de mest hopplösa situationer. Är inte det makt? Det är denna makt, kärlekens makt, som första Korinthierbrevet 13 så vackert talar om, den kristna kärlekens lovsång. För många så är det här det mest underbara kapitlet i hela Bibeln. Ja, rent litterärt så tillhör faktiskt första Korinthierbrevet 13 ett utav de skönaste och märkligaste litterära stycken som en penna skriven av människa, som en människa någonsin har skrivit. Harnack, en teolog, säger: det är det största, starkaste och djupaste som Paulus någonsin skrev. Ja, det är på något sätt så fullkomligt i sin framställning och så skönt i sin poetiska form att man nästan är rädd för att ta tag i det och försöka analysera det närmare. Och jag håller med Campbell Morgan när han säger i sin kommentar att han känner sig som en botanist som kanske i sitt sökande efter sällsynta blommor ute i skogen plötsligt har funnit en mycket vacker och sällsynt orkidé. Och han tvekar till att börja med att verkligen plocka denna blomma. Och jag föreställer mig att det gör ont i honom när han måste plocka isär den för att riktigt studera varje detalj för att noggrant artbestämma den. Eftersom han vet att han aldrig kan sätta ihop den igen och få den att leva vidare. Att titta närmare på första Korinthierbrevets 13 kapitel och försöka analysera, det känns nästan på samma sätt. Men att jag ändå tänker försöka lite grann idag beror på att detta kärlekens kapitel och dess sanningar kommer att leva vidare och fortsätta att stå kvar där i all sin skönhet även efter mitt tafatta försök att analysera det. Men kanske det är som Odeberg skrev en gång om det här kapitlet, att det finns ingenting som Paulus har skrivit som mindre behöver utläggas. Han menar att det talar så klart i sig själv så att det finns inte mycket att tillägga egentligen. Faktiskt är kapitel 13 en parentes ändå i Paulus undervisning om de andliga nådegåvorna. Det finns en naturlig övergång i kapitel 12, vers 31 till det kapitlet. Och sedan en övergång till kapitel 14 där han kommer tillbaka till de andliga nådegåvorna. Och det var föranlett det här kapitlet naturligtvis av det missbruk som förekom i Korint. Just när det gällde bruket av de andliga nådegåvorna. Man sökte dem för att likasom kunna briljera med dem. Och det förstärkte motsättningarna i församlingen istället för att föröka kärleken och tjänandet människorna emellan. Så han avslutar kapitel 12 med att uppmana församlingen att söka de större gåvorna. Men när han har sagt det är det likasom han vill säga, och ändå så finns det en ännu mycket högre väg att vandra på. De större gåvorna skulle i så fall enligt kapitel 14 åtminstone gälla de gåvor som bäst kan bli till uppbyggelse för församlingen. Det finns en alternativ tolkning av vers 31 i kapitel 12 som jag tycker passar sammanhanget mycket bättre. Det är nämligen så att det här verbet sök eller söka i grekiskan antingen kan uppfattas som en imperativ, alltså en uppmaning, eller också som ett påstående. Det går inte att avgöra utifrån texten direkt. Så det skulle kunna översättas så här: Korintier, ni söker vinna de nådegåvor som är störst. Det vill säga, ni gör det för att ha någonting att briljera med. Men nu ska jag visa er en långt bättre väg. Och så kommer han in på kärlekens väg. för att liksom ta ner dem till det som är viktigare än att söka nådegåvorna för sin egen skull. I kapitel 13 så visar han på att det hjälper ju inte hur stora nådegåvor som jag lyckas få och som jag kan bruka. Så länge kärleken saknas så kan det ändå inte fungera som Gud hade ämnat att det skulle göra. Och observera när vi nu går in i kapitel 13 att det är i första hand inte kärleken till Gud som det här är frågan om, utan det är kärleken till församlingen, till medmänniskan som efterlyses. Om jag inte älskar församlingen så kan jag inte vara dess tjänare, oavsett hur stora begåvningar jag har, både naturliga begåvningar och andliga begåvningar. Det hjälper ingenting om kärleken fattas. Ingenting, säger Paulus, kan ersätta kärleken. Inte ens de mest fantastiska och spekulativa av alla gåvor. Han räknar ju upp några av dem här. I verserna 1-3 så visar han på kärlekens överlägsna värde i förhållande till gåvorna. I vers 4-7 så visar han på kärlekens kännetecken eller dygder, hur kärleken yttrar sig. Och i de avslutande verserna 8-13 så visar han på kärlekens slutliga seger. Det grekiska ordet för kärlek, agape, som används här, visar att det i första hand inte är fråga om en emotionell känsla eller om en emotionell tillgivenhet som vi rent naturligt och spontant kan känna, åtminstone för dem som står oss nära och betyder någonting för oss i den bemärkelsen. Nej, det finns ett annat ord i grekiskan för den formen av kärlek. Men här är det frågan om en kärlek som mera har att göra med min attityd, med hjärtats djupaste motiv till varför jag handlar som jag gör. Min inställning är det som det är frågan om. En kärlek som mera är grundad i viljan än i känslan. Det är fråga om en attityd, en beredvillighet till att möta andra människors behov, vara vem det vara vill. Det innebär en respekt, en vördnad. Alltså, en kristen kan älska utan att behöva sitta och invänta att en varm känsla ska infinna sig. Kapitel 13 är inget försök av Paulus att ringakta nådegåvorna. Han visar bara på hur meningslösa de blir om inte motivet är kärlek. Och observera hur han hela tiden placerar sig själv. Han talar själv i den här hypotetiska situationen som det är ju frågan om. Om jag talar både människors och änglars tungomål, om jag har profetisk gåva, om jag har all tro. Han säger inte om ni har det, men om jag har allt detta, men inte kärlek, så är jag ingenting. Han är beredd liksom att rannsaka sig själv och ställa sig själv under prövning. Paulus menar inte att det i verkligheten skulle kunna finnas någon människa som har alla dessa gåvor på ett sånt här fantastiskt sätt. Och han gör ju medvetna överdrifter här. Det kallas hyperboler. För att riktigt markera att det ändå inte finns någonting som är större än kärleken. Om du också i din fantasi skulle kunna hitta på det mest fantastiska, så skulle ändå kärleken vara större än det. Vad jag än har att komma med, vad jag än skulle kunna berömma mig av, så kommer jag illa till korta om kärleken saknas. Vers 1. Om jag talar både människors och änglars språk. Tungotalet var kanske den mest åtrådda av gåvorna i församlingen i Korint, men också den mest missbrukade av kapitel 14 att döma. Men tänk om jag kunde tala alla människors språk. Omkring 4000 ska det visst finnas. Och dessutom änglarnas språk också. Vilken missionär jag skulle kunna bli. Resa från land till land och bara ändra språk efter det land till vilket jag kom. Vilket språkgeni. Och vad biblar som skulle kunna översättas genom mig till många nya språk som ännu saknas på Bibeln, i Bibelns saknas på Bibelns språk. En mästare i tal, en mästare i att tala tungomål. Vilken imponerande person jag skulle kunna vara. Och kanske så syftar det här också på vältalighet. Förmågan att uttrycka sig på ett sätt som väcker människors beundran. Om jag står upp och framför mitt budskap med hjälp av tungomål, så att människor blir imponerade, eller med hjälp av vältalighet, men saknar kärlek, så hjälper det inte hur många människor som lyssnar. I Guds öron är det bara rena oväsendet, som en ekande brons och en skrällande cymbal. Beskrivningen påminner om den larmande och skränande musik som kännetecknade avgudafesterna till fruktbarhetsgudinnan Dionysos och guden Kybeles, grekiska gudar. Och det var väldigt väsen när man hade sina avgudafester till dessa gudars ära. Tungotal utan kärlek är lika okänsligt och störande som när en helt omusikalisk människa misshandlar ett själlöst instrument. Alla önskar att han snart skulle sluta. Ingen njuter. Vi skräms på samma sätt av den tomhet och den ihålighet och den brist på värme som kan finnas till och med i tungotal och budskap som frambärs utan kärlek, som gör anspråk på att vara från Gud men saknar Guds hjärta. Det är skrämmande. Det är hemskt. Det är oväsen i Guds öron. Men om jag hade profetisk gåva då, kunde frambära budskap, till och med kanske se något av Guds handlande i framtiden, vore inte det fantastiskt? Nej, det spelar ingen roll hur märkliga våra budskap är, hur fyllda av sensation och hur fyllda av Guds ord, och hur många gånger de innehåller uttrycket "så säger Herren, Gud har talat genom mig, han har sagt". Om inte kärleken är den bärande kraften, så blir det väldigt lätt dömande och kallt och skrämmande. Endast där kärleken känns och upplevs blir budskapet hört och mottaget. Det är ju en gåva det här, som gränsar till förkunnargåvan eller förkunnargärningen. Och det är ju lönlöst att förkunna om det inte finns ett hjärta som slår för dem som nås av förkunnelsen. Det vet ni alla om som sitter i kyrkbänken idag. En ung predikant kom till en gammal pastor och sa beklagande: "Jag förstår inte. Jag älskar ju att predika, men ingenting händer." Den gamle pastorn tittade på den unge predikanten och sa: "Men unge man, älskar du människorna?" Det står ju om Jesus att han talade med stor makt och myndighet, så att man sa om hans undervisning att så har ingen annan talat som denne man talar. Men det står samtidigt om Jesus att han ömkade sig över människorna, för han såg att de var illa medfarna såsom får utan herde. Hans hjärta brann för människor, och det var väl därför som det står om syndare och publikaner att de hörde honom gärna. De kände inte den dömande tonen. Trots att han talade sanning, så kände de att den var buren av ett hjärta som slog i kärlek just för dem. Sanningen och kärleken måste alltid gå tillsammans. Harald Olsson har skrivit en lustig parafras, nästan, tycker jag, om kärlekens lov. Jag klippte ur det. Jag vet inte vilken tidning. "Tänk dig att jag som modersmål hade de 10 000 änglars språk som Johannes såg i Uppenbarelseboken 5. Om jag förstod allt detta men inte hade kärlek, så skulle jag bara vara en skrällande högtalare som återgav en hitlåt med texten 'Ge bröd åt svältande barn', komponerad och inspelad av divamusiker som drivs av motivet 'slå mynt av budskapet men behåll pengarna'. Men tänk om jag kände alla hemligheter då, Om jag har hela kunskapen, om detta kanske anspelar på visdomens gåva, gåvan att tala visdomens ord, gåvan att tala kunskapens ord. Tänk att ha all kunskap, att veta alla hemligheter. Tänk vad en sån människa skulle kunna bli till nytta. Tänk vad många frågor som skulle kunna få sitt svar. Vad många tvivel som skulle kunna bli bortsopade. Vad många som skulle kunna bli övertygade om att den kristna tron är den rätta. Om det fanns någon med den här gåvan. Vilken gåva att imponera med. Att skriva böcker med hjälp av. Men, säger Paulus, utan kärlek så är jag ändå ingenting. Ingenting. Kunskap har nämligen en förmåga att uppblåsa och göra huvudet väldigt stort, men hjärtat krympande litet. Ofta leder kunskapen till någon slags akademisk snobberi, där vissa människor tror sig veta mer och förstå mer än andra. Du ser, endast kärleken kan förhindra sånt och ge balans. Men om jag hade all tro då? Tro är väl bra. Tro så jag kunde förflytta berg. Kanske Paulus här anspelar på gåvan att utföra kraftgärningar. Vilken tillgång för Guds församling. Äntligen en som gör alla de under och tecken som vi längtar efter. Kyrkan skulle fyllas. Tidningarna skulle börja skriva. Guds makt skulle vara bevisad. Motståndarna skulle stå där med tillstoppade munnar. Nu har ni väl fått se då i alla fall. Men om kärleken inte fanns där, säger Paulus, skulle jag trots alla dessa stora och fantastiska gåvor vara noll och ingenting inför Gud. Utan kärlek skulle jag med min begåvning, min stora begåvning till trots, mina andliga nådegåvor till trots, inte kunna utföra någonting som vore av värde inför Gud. Sen spelar det ingen roll hur mycket applåder jag får av människor. Tungotalets gåva, profetians gåva, vishetens, kunskapens, trons gåva, gåvor som vi åtror att få se i bruk i vår församling, naturligtvis. Men mina vänner, vilken tragedi det skulle vara om vi ägde alla dessa gåvor, som tydligen man gjorde i Korint, men saknade grundförutsättningen att bruka dem på det sätt som Gud har menat. Vad hjälper det då? Och jag har tvingats ställa mig frågan, kan det möjligen ligga en orsak här till att vi inte ser mer av gåvorna? Därför att vi inte ännu tillräckligt har fördjupats i kärleken till varandra. Det vore fara för missbruk om de gavs nu. Först vill han se mer kanske av denna kärlek utgjuten i våra hjärtan. Men om jag sålde allt vad jag har och gav pengarna åt de fattiga, delade med mig, det kan man väl i alla fall inte göra utan kärlek. Jo, faktiskt. Det finns välgörenhet utan kärlek. Det finns sådana som ger bara för att bli ihågkomna och för att få sitt namn uppsatt någonstans så att andra kan läsa det. Det finns sådana som ger av hård plikt. Ja, det finns till och med sådana som ger av förakt till mottagarna, men som ändå gör det för att lätta på sitt besvärliga samvete lite grann. Och så tar Paulus oss med till ett klimax i vers 3. Men om jag låter mig brännas på bål då, om jag till och med ger mitt liv, då har jag väl i alla fall givit det yttersta beviset på självförnekelse och kärlek. Inte alls säkert. Även sånt kan ske utan kärlek, kan du tänka dig. Många har faktiskt till och med sökt martyriet av ett slags behov att förhärliga sig själv. Och som ett sista förtvivlat försök att imponera på omvärlden och gå till historien som en som offrade allt. En del har kanske sökt martyriet för att därigenom kunna tro sig sona ett skuldtyngt samvete. Det går att offra allt, tydligen, utan kärlek, och därmed inte vunnit något. Ananias och Safira, de bedrog sig själva när de trodde att Gud inte visste allt om deras givande. Ja, Harald har en version av det här också som jag tycker är ganska talande. Jag är inte särskilt rik, men om jag sålde det jag har och gav pengarna åt de svältande, om jag till och med donerade mitt hjärta att nu genast tas ur min friska kropp och transplanteras in i en hjärtsjuk patients kropp, men kärleken inte var min drivfjäder, utan jag drevs av begär att bli ihågkommen i framtiden som en hjälte, då kan jag tänka mig att patientens kropp som en desperat protest skulle stöta bort mitt hjärta. Hellre dö än leva med en falsk hjältes hjärta. Gud vet allt. Han vet våra motiv. Och du ser, du förstår, den sanna kärleken, den söker inga spektakulära sätt att demonstrera sig på. Den gör ofta inget väsen av sig själv. Den har inget behov av att annonsera sig själv och dra uppmärksamheten till sig själv. Gud ser till hjärtat. Han vet varför du och jag ger vad vi ger. Och Gud är aldrig imponerad av gåvornas storlek. Men Gud är väldigt intresserad av ditt hjärtas motiv. Därför, om jag ger allt vad jag har, till och med mitt eget liv, men av annat motiv än kärlek, så säger Paulus, så har jag ingenting vunnit. Ta bort kärleken från bruket av de andliga nådegåvornas bärare, och du får följande resultat enligt de tre första verserna. Som en skrällande symbol, oväsen för Gud. Jag är ingenting, saknar värde för Gud. Jag har ingenting vunnit inför Gud. 0, 0, 0. Lägg ihop tre nollor och det blir noll. Ingenting. Men sätt den etta framför nollorna och plötsligt så förändras värdet. Kärleken förändrar allt. Och så kommer han in, och vi hinner titta lite grann på kärlekens kännetecken i vers 4-7. Han personifierar kärleken nu. Paulus säger inte att detta är något som människan kan producera själv. Och det vill jag säga redan från början. Men han menar på allvar att det faktiskt är någonting som kan känneteckna den människa i vilken den helige ande bor. Ty den helige ande kan producera denna övermänskliga, gudomliga kärlek. Att vi till och med själva blir förvånade när vi ibland ser att den faktiskt finns i våra liv. För det är inte vi själva, det är Gud och Guds ande som verkar. Kärlekens kännetecken. Och dessa kännetecken är alla frågan om handlingar. Attityder som syns. Kärleken är okänd så länge den inte visar sig i handlingar och attityder som är uppenbara. Gud har bevisat sin kärlek i handling. Därför vet vi att han älskar oss. Och det handlar om de mänskliga relationerna här. Relationerna mellan grannar, medmänniskor, arbetskamrater, mellan man och hustru, familjemedlemmar, församlingsmedlemmar. Här är hemligheten till hur vi ska kunna leva i harmoni med varandra. Kärleken är tålmodig. Det behövs, va? Tålamod. Tålamod med varandra. Det är motsatsen till hetlevrad, det här. Det är en förmåga att kunna bli sårad utan att hämnas. eller känna bitterhet. Det handlar om en människa som blivit orättvist behandlad och som normalt sett har lätt för att brusa upp och kräva sin hämnd, men som nu inte gör det. Va? Varför då? Jo, därför att hon är behärskad av en annan makt, kärlekens makt, som är utgjuten i hennes hjärta genom den helige ande som har blivit henne given. Petrus tyckte att det var att han sträckte sig väldigt långt när han sa: Herre, räcker det om man förlåter en människa som har förfelat sig 7 gånger? 7 gånger, det lät väl mycket. 70 gånger 7, säger Jesus. 490 gånger kan du börja med. Kärleken är god. Den reagerar vänligt mot alla, till och med mot den som sårat en. Tänk vilken makt det ligger i kärleken. I Korinth fanns det många som var sårade. Det fanns ju splittringar där. Det fanns ju avund. Det fanns gruppbildningar. Det fanns konflikter som man till och med hotade med att dra varandra inför domstol. De fattiga var sårade därför att de rika höll sig till varandra och festade vid de så kallade kärleksmåltiderna. Och de som saknade de i ögonfallande och större nådegåvorna kände mindre värdeskänslor och kände sig sårade när de andra briljerade med sina gåvor. Endast kärleken kan lösa alla dessa problem. Kärleken är god mot människan. Kärleken avundas inte. Den är inte stridslust, den står den i översättning, men avundas tycker jag är en bättre översättning. Avund omöjliggör ju en harmonisk gemenskap. I Korint var en del avundsjuka på andra för att de hade vissa nådegåvor som de själva inte hade. Du ser, avund, det är inte bara att man vill ha vissa saker som andra har, utan det innehåller också denna missunnsamhet när man mår illa av att andra människor har vissa saker. Men kärleken är inte missunnsam. Den gläder sig gärna med andra. Den har ingenting emot att andra har det bättre och att andra har större gåvor och kommer mer till ära än jag själv. Kärleken nickar belåtet och förnöjt. Kärleken är inte skrytsam. Den skrävlar inte. Den förhäver sig inte. Den är inte imponerad av sin egen viktighet. Kärleken är ödmjuk. Kärleken är inte uppblåst eller arrogant. De verkligt stora människorna är inte upptagna med sin egen storhet, utan är ofta väldigt anspråkslösa. Och vi tycker nog alla att det är en väldigt sorglig syn när man ser en människa som tycker sig vara märkvärdig och viktig, som annonserar ut sin egen viktighet. Kärleken uppträder aldrig så. Den är aldrig uppblåst. Den är aldrig arrogant. Den gör ingen människa märkvärdig. Kärleken kan födas i ett stall. Kärleken jobbar gärna i en snickarverkstad i Nasaret. Kärleken kan få lortiga händer och valkar. Kärleken behöver ingen stridshäst. Den nöjer sig gärna med en arbetsåsninnas fåle. Kärleken skäms inte för att dö lik en förbrytare på ett kors. Där har du det. Egentligen kan du sätta Jesus istället för kärleken i alla de här verserna, och du får en beskrivning av den historiska personen som mer än någon annan har demonstrerat vad kärlek är. Tiden har gått. Ni känner att vi är mitt uppe i ett underbart ämne, och vi ska fortsätta om några söndagar här. Men om jag skulle uttrycka någonting av önskan då inför det här året som ligger framför, så vore det naturligtvis att vi skulle fördjupas i den här kärleken till varandra. Kanske det är det enda villkoret för att Gud ska kunna gå vidare med oss vad gäller gåvor och annat som han vill låta komma till liv i vår församling. Vi måste gripas mer av hans kärlek, och vi måste förstå att den måste ta sig konkreta uttryck i gemenskapen, i församlingen, människor emellan, dig och mig emellan. Låt oss ta tid att älska varandra. Johannes skriver: jag har ingen större glädje än att höra att mina barn vandrar i kärleken, vandrar i sanningen. Och att det skulle kunna sägas om Sarum församlingen det här året: De älskar varandra. Att du som har kommit hit, kanske här för första gången, skulle kunna känna, här är människor som älskar varandra, som respekterar varandra, som är beredda att tjäna varandra. Det är det här som öppnar för andens gåvor. Det är det här som den helige ande vill åstadkomma i vår församling. Ett fördjupande utav Guds kärlek i våra liv. Och den finns där ju. Den är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som har blivit oss given. Låt oss bedja. Herre, vi tackar dig för detta stora ämne som vi just har börjat snudda vid, som handlar om ditt eget väsen, om ditt eget hjärtas sinnelag. Gode Gud, förbarma dig över oss var och en här inne som behöver smältas ner mera av din kärlek. Du ser den hårdhet, den taggighet som ibland finns i våra hjärtan. Förlåt oss, Herre. Låt din kärlek överväldiga oss än en gång, Herre. Grip oss. Låt den helige ande uppfylla oss, så att kärlekens frukter blir uppenbara i vår församling. O, vad jag längtar efter detta i mitt eget liv, Herre. Denna bärande, underbara kraft som heter kärlekens makt, universums starkaste makt. Herre, om här finns någon som ännu inte känner din kärlek, så beder vi att denna gudstjänst skulle få leda till att den blev uppenbar och upplevd. Värm oss än en gång med din kärlek. Amen.